Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till den 94:e simpodden Hultén och Jansson. I denna 94:e upplaga, ja, då ska vi göra lite uppsnack inför SM i simning som går nästa vecka i Landskrona som en del av SM-veckan. Vi ska snacka lite Zoom-sim som pågår i Malmö just nu. Vi ska se på det EM-lag som eventuellt kan kompletteras under SM-tävlingarna i Landskrona. Vi ska också känna oss för när det gäller de holländska mästerskapen. Vi ska titta in på det danska EM-laget simning. Vi berör den japanska storstjärnan Ike Rikako och hennes framfart i världen. Utbrändhet inom simningen är ett faktiskt fall som vi har fått beskrivet på Simma. Det ska vi snacka om. Och så ska vi naturligtvis titta in i skamvrån där vi hittar några idrottsförbund som skämmer ut sig. Vilka det är det får ni höra under den här 94:e simpodden Hultén och Jansson som också snackar en aning om det där med fotbolls-VM och sportjournalistik som sköljer över oss alla dessa dagar under sommaren anno 2018. Där har ni programmet i dagens simpodden Hultén och Jansson. Nummer 94. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Sådär, ja. Jansson, nu är vi igång igen. Inne i den 94:e podden, 94, det innebär ju för många svenskar ett årtal som väcker mycket goda känslor när det gäller sommar och fotboll. Och det är väl egentligen i just det området vi befinner oss just nu egentligen, eller hur?
Ja. Man översköljs, man kommer inte undan, man törs knappt slå på tvn eller radion eller öppna en tidning och ville ha vanlig, normal information om vad som händer i världen, så är det fotboll.
Ja, och på någon sida står någonting om en amerikansk president som twittrar och är allt möjligt. Ja, det är en intressant värld vi lever i. Lite annorlunda än den Bullerby-värld som du och jag växte upp i på 50-talet när vi nu är framme vid 2018. Men den Bullerby-världen den ska vi låta vara så länge i alla fall. Nu ska vi snacka simning och lite idrott.
Det låter bra.
Ja, vi har lite Zoom-sim och SM och det nordiska ungdomsmästerskapen, Europa juniormästerskap. Det är rätt mycket nu om man säger. Och dessutom fotbolls-VM och så en jäkla massa idrottssnack. Var ska vi börja någonstans?
Ja, vi kan väl börja med den trista nyheten om Michelle. Att hon inte är redo att ta upp kampen om en plats till EM och simma EM.
Då så är det alltså Michelle Coleman från Spårvägen, ja, vi snackar om och ingen annan. Det är ingen gammal Beatles-låt eller något sånt där. Utan det är Michelle Coleman, ja.
Precis. Och därmed så tycker jag vi kan snacka lite SM. Jag är ju lite sådär, jag är ju inte sådär mycket för att snacka om de där ungdomstävlingarna. Jag tycker SM är nog mycket ungdomstävling, men SM vill jag prata om.
Ja.
Så det är ju trist att inte hon är med.
Ja, och SM det är Landskrona den här gången. Väcker just Landskrona och SM några goda vibbar hos dig?
Ja, Europarekord 204 1967 har jag för mig av Ingvar Eriksson. Mm. Jag vet inte om jag kommer ihåg rätt, men nej, någonstans väckte en sån vibb.
Mm. SM i Landskrona 67, ja.
Ja, och mitt första utomhus SM som jag simmade själv på. Mm,
samma här.
Mm. Ja, vi... ja, det är för jävligt att vi
var med så länge. Men du, Landskrona har ju moderniserats som idrottsanläggning. Man gjorde ju en rejäl ombyggnad i början på 2000-talet när det gäller bassängen och området där omkring. Och bland annat så var ju den stora svenska femfaldiga segraren av årets arkitekt Gert Wingård inblandad när det gäller att rita om anläggningen. Och man har ju ritat ett väldigt spektakulärt omklädningsrum och inte minst sekretariatet, för de som jobbar med tävlingarna är väl det mest häftiga som finns i svensk idrott, skulle jag vilja säga. Och så har man då fyllt på också med att modernisera bassängen. Man har sett till att det har kommit ordentliga startpallar, men man hade lite problem med bassängen nu, eller hur?
Ja, den var lite kort om jag förstod rätt. Ja. Och då blir jag ju lite nyfiken på, undrar hur många SM man har simmat, som har simmats i för kort bassäng genom åren, eller för lång? Mm.
Ja, alltså reglerna har ju skiftat under resans gång, men i stort sett kan jag tänka mig att nästan alla SM är simmade i bassänger med rätt längd. Men det som har hänt i det här fallet är att det har blivit någon form av sättning och bassängen har blivit någon millimeter kortare. Och det var det problemet som uppdagades när man gjorde en kontrollmätning nu 14 dagar innan.
Men jag tänkte så här, Bosse, många bassänger som byggdes på 60-talet, då visste man ju inte att det skulle bli elektriska plattor som skulle hängas på i bägge ändar. Hade man tagit höjd för det?
Ja, det hade man gjort. Man hade alltså gjort bassängerna lite längre helt enkelt, va? Men på den tiden nu minns jag inte riktigt hur många gånger reglerna har skrivits om, men bassängen var tvungen att vara längre än 50 meter.
Och
idag har man ju haft då ett utrymme mellan 50.00 och 50.03, och i detta ska då inrymmas de här tidtagningsplattorna som bygger enligt standard 10 mm på varje sida. Så att är bassängen 50.03 och man pytsar ner tidtagningsplattor på bägge sidorna av bassängen, ja, då blir den 50.01 och då är det okej. Okay.
Okay. Jag ska ta med måttbandet ner i alla fall.
Ja, på fyra av banorna i Landskrona, fyra av åtta banor nu, så var det okej. Okay. Men på fyra banor var det inte. Och mätområdet man ska ha, det är en bit ner i vattnet och sen så över hela ytan i princip där tidtagningsplattan är monterad. Det vill säga en bredd på 2,40 gånger 90 cm. Hela den ytan ska vara rätt. Och det var där man fick slipa. Och man gjorde ju, tycker jag, en heroisk insats i Landskrona.
Ja, du frågade om vilka vibbar det man fick när du säger Landskrona och SM. Och då kan jag ju börja just med vibben som blev när jag läste om det här. Jag tycker det var helt magiskt att man löste en sån här sak. Mm. Och det visar, tycker jag, lite hur det har varit med Landskrona. De har varit en ypperlig arrangör av SM och OS-kval. Och jag har ju egentligen enbart goda minnen där. Min bror blev svensk mästare första gången där. Jag har simmare som har kvalificerat sig till OS. Och sen för mig har det alltid varit bra väder i Landskrona. Men det råder en delad uppfattning om.
Nej, inte 1978. Men då var det inte bra väder, det kan jag säga.
Okay.
Eller om det var 76. Ja, det var hemskt i alla fall. Ja. Men annars så, jo, jag upplever också Landskrona som ett sånt där soligt, härligt paradis.
Ja.
Och sen tycker jag också att de har varit väldigt lösningsorienterade när det gäller att lösa problem, och inte minst här. Men nu har de ju haft lite tur, va? För att det är ju en gjuten målad bassäng. Hade det varit en bassäng som hade varit kaklad, då hade man inte kunnat gjort den här typen av lösning som man gjorde nu. För det första kan man inte tömma en bassäng så snabbt, en kaklad bassäng, för då rasar allting ner i botten, va? Och sen är det en mycket mer omständig procedur att sköta en sån här förlängning av bassängen i en kaklad bassäng. Men här tömde man snabbt som tusan. Man jobbade stenhårt midsommarafton och midsommardagen. Och nu har man börjat att tratta på vatten igen och ska värma upp. Och jag vet inte riktigt om allting är i full ordning nu, om allt vatten är på plats, men det skulle jag väl kunna tänka mig. Jag tycker det är en fantastisk jobb man har gjort från Landskrona kommun. Det är bra.
Vi har Ja, verkligen. Vi kommer ju till lite skämskuddar senare i programmet om vi inte har pratat hål i huvudet på folk innan dess. Men det här är ju det omvända. Det är ju liksom massor av stjärnor till Landskrona.
Absolut, absolut. Jaha, Michelle fick inte, eller ska, ja hon ska väl kanske simma någonting på SM, men hon ska inte simma på EM vad jag förstår.
Okej, då missuppfattade jag det utskick som var. Jag trodde att hon inte skulle tävla på SM, men...
Nej, det är möjligt att det är så, vi får se. Men jag tror
Ja.
hon vill bygga upp sig inför framtiden med att inte ta den här långa sommarslutträningen som det innebär att simma EM och dessutom kanske pressa sig
Okej.
lite annorlunda. Jag vet inte,
Ja. Hon siktar ju på...
jag skrev
Vad
några
förlåt?
rader där jag var lite ifrågasättande av detta måste jag säga. Man kanske skulle enbart gått ut på att ladda inför kortbanemästerskapet.
Men jag tror hon laddar för VM, va? På
Ja, men
kortbana.
sen skrivs också, eller hon har uttalat sig om att hon ska simma World Cup och jag kan tycka att det är
Ah.
lite för tidigt att göra det. Det beror på. Det är hon som avgör det, inte jag. Jag kan inte.
Ja, vi får också ha respekt för att det inte är så lätt att leva på simning och världscupen för henne, om hon gör det bra, kan ju också vara en möjlighet att ta in lite pengar så att hon har en trygg ekonomi och satsa vidare mot Tokyo. Så det är klart att det är många parametrar för henne att ta hänsyn till.
Ja. Sen finns det ju lite platser kvar kanske till just det EM där Michelle inte ska vara med. Och det är ju framförallt det på lagkapslag. För att EM-truppen den togs ut i samband med Swim Open i Stockholm. Och laget var ju egentligen komplett förutom damlagkapp 400 fritt och 400 medley där det kan tillkomma simmar. Men på här sidan känns det väl som om laget är komplett, eller hur?
Ja, det ska ju vara om det rasar ner en 3-4 herrar på 200 frisim på 1,47-1,48 som gör att man kanske tänker 4x2 också. Men det tror jag väl inte man gör. Om jag har uppfattat rätt nu så tänker man 4x100 och kanske inte 4x2, men det får väl Ulrika Sandmark rätta oss om vi tänkte fel där.
Jag
Men
upplever att
annars är det som
du.
du säger, inte så mycket herrar, däremot troligtvis några damer. Det är ju 8 damer uttagna till mig idag.
Ja, och om vi tittar på damernas lagkapslag där de här eventuellt nytillkomna kan finnas med. Hur ser det ut där?
Ja, om vi börjar med det enkla, försämringen att Michelle inte är med är ju inte så dramatisk på 4x100 medley, för där kan man ju tänka sig att Ida Lindborg då, som ju har haft förtroendet några gånger att simma ryggsimmet, får göra det såklart. Vi har Sofie Hansson på bröstsim, vi har Sara på fjäril och sen kan ju då Louise Hansson simma frisimsträckan och då är det en liten försvagning. Louise är trots allt långsammare än Michelle, men fortfarande ett lagkappslag som faktiskt kan slåss om medaljer eller medalj på 4x100 medley. Frisimslagkappen ser ju sämre ut även om vi har frisimmare på plats. Sara som vi nämnde, Ida kan ju simma 100 frisim, Magdalena Kuras kan göra det, Louise kan göra det, Hanna Eriksson. Men det är ju ingen som ju är skarp förutom Sara, så där ser det sämre ut. Så det är klart, jag skulle ju välkomna att det var några andra som klev upp och simmar, eller att de här simmar klart under 55 på 100 frisim. Istället har vi ju sett tider långt över 56 och det känns ju inte 2018.
Känns det inte som svenska simmare sen Swim Open har simmat ganska dåligt på tävlingar? Är det inte den allmänna känslan? Jag tycker herrtider på 1,52 och 1,53 på 200 fritt och så vidare och så vidare. Det har inte känts sådär speciellt bra va?
Nej, i och för sig inget nytt mot några andra år. Jag tycker det är ett generellt en generell sak att försöka fundera kring när ska jag tävla och framförallt i vilket skick ska jag vara när jag tävlar. Och speciellt om jag lägger pengar på det. Så att jag håller med om att det har varit inte alls märkvärdiga resultat. Förhoppningsvis poppar det upp nu, men lite grann känner jag en viss oro.
Ja, det ska bli spännande att se. Vad kan man tänka sig att de här simmarna nu som simmar på SM, hur ska deras nivå vara nu kontra Swim Open, kontra den nivå som vi förväntar oss fram till EM? Hur är SM-nivå? Kan man gömma sig bakom den här känslan, vi tränar, jag ligger och tränar 10 000 om dagen på SM för att jag vill vara i form på EM, eller hur resonerar de?
Vi kan ju inte använda Sara Sjöström som generell mall, men vi kan använda Sara Sjöström utifrån ett sätt att resonera. Och hon har ju genom åren egentligen alltid tävlat väldigt nära sin högsta kapacitet. Jag tror det har hjälpt henne att utvecklas. Och då blir ju svaret att jag hoppas verkligen att även de som inte har släppt upp fullt har släppt upp så mycket så att de simmar på hög nivå. Det tror jag ökar möjligheten att simma än bättre på kommande Europamästerskap. Så att jag hoppas inte vi har några som simmar riktigt långsamt på grund av det, att de ligger i träning.
Det finns inte en regel att man måste vara riktigt dålig för att kunna bli riktigt bra, eller?
Nej, ingen regel. Däremot finns det ju många som använder den metoden, men om den är optimal eller ej, det har vi ju inte fått belagt. Däremot så vet vi ju att tävla så nära som möjligt det du ska utvecklas i, alltså att ligga på så hög nivå som möjligt, det främjar utvecklingen. Så att det finns nog mer stöd för tankegångarna jag har.
Du, om man då lyfter upp blicken från den svenska ankdammen / simbassängen och tittar sig omkring. Till helgen är det dags för Mare Nostrum. I helgen är det dags för Seven Hills.
Just det.
Det vill säga Sjukullas trofé nere i Rom. Och det här är väl förmodligtvis en tävling som är snäppet bättre än de Mare Nostrum-tävlingarna vi såg här förleden i Barcelona, Cannes och i Monaco. För de, speciellt den sista, var inte speciellt bra.
Nej, jag tyckte överhuvudtaget att Mare Nostrum var en viss besvikelse. Så det är klart att det finns skäl att ha förhoppningar istället på Seven Hills. Nu har de ju flyttat fram en vecka i tid. Det har ju brukat ligga ibland midsommarhelgen till exempel, och jag vet inte om det är ett hänsyn man har tagit för att locka så många utländska som möjligt. Och ofta har man ju också italienska uttagningarna i samband med Sette Colli, som det heter på italienska. Så att jag har förhoppningar att det blir bra tävlingar i Rom.
Du har tittat lite på andra tävlingar också. Vi har haft holländska mästerskap i helgen till exempel.
Ja, och det gav inga sådär jättevibbar. Jag tyckte damsidan såg ganska tunn ut. Det är klart enstaka resultat fanns där. Vi har ju Hemskerk på 1.56.11 på 200 frisim, men sen tror jag inte de bästa där simmade riktigt alla så många lopp heller, så att det gav ett totalt intryck av ett ganska mediokert mästerskap. Det är klart, lagkapp 4x100 frisim herrar vanns på under 3.20. Det är ju ett bra perspektiv om vi ska titta på svenska mästerskapen och herrarnas 100 frisim så småningom. Så att inget speciellt. Det känns inte som Holland blir jättevassa till EM. Men å andra sidan så gör ju de lite grann som vi gör i Sverige också, att man ibland tävlar man på lite för låg nivå.
Du, efter ett antal år i Danmark så är du ju speciellt intresserad av just dansk simning. Och du har kollat in olympiasegare innan Pernille Blome och Europamästaren på 200 fjäril Viktor Bråmer senaste tiden. Hur har det gått för dem?
Ja, alltså Pernille Blome är ju lite spännande. Jag sa vid något tillfälle några år före hon vann OS att det är en simmerska jag inte tror på. Så det säger ju lite mycket om, tyvärr, den expertkunskap som man besitter, den är ju inte fulländad på något vis. Men hon har faktiskt gjort en intressant tävlingsserie på hög nivå under våren här. Så jag lyfter upp ett stort varningsfinger för Pernille Blome och fighten om till och med om guld på 100 frisim. Och ja, 50 förstås också.
Det känns ju som Blome har tagit ett mycket, mycket större ansvar som idrottshjälte och simmerska sedan hon vann OS. För att vägen fram till OS, den var ju kantad av rätt mycket halvpornografiska bilder och tatueringar och annat ovidkommande som finns runt unga eleganta damer. Men sen så när hon väl vinner OS, då är det precis som, då samlar hon ihop allting, slänger bort skräpbilderna från sociala medier och börjar uppföra sig som den stjärna hon är. Det är rätt härligt att se den utvecklingen.
Ja, jag skulle vilja komplettera den bilden med att det också fanns ett uppehåll som hon gjorde för att hon kände sig ganska utbränd och såg liksom inte riktigt några positiva tecken i skyn. Och efter den lilla pausen hon gjorde, då kom ju då en motivation och en insida som du är inne på, kanske att hon blir klar över varför hon simmar. Och nu kommer det inifrån. Sen, ja, så att henne ska vi hålla ögonen på. Sen är det klart att det är ju inte lätt att slå Sara Sjöström, men hon är något att sätta en liten varningsflagga för. Sen och tycker jag det är intressant att följa Viktor Bråmer, fjärilsimmaren, 200 fjäril. Det är ju den grenen han behärskar. Och jag gillar hans simning på många sätt, för han är en av få fjärilsimmare som kan ha så många olika taktiska upplägg på sina lopp.
En liten kort bakgrund till Viktor Bråmer.
Ja, det är ju en arbetsmyra och en som inte kanske man betraktade som en talang från början, men som har jobbat på hårt och tränat och klarat av det danska upplägget och sen slog igenom då som fjärilsimmare och är väl Europamästare i kortbana, tror jag.
Var kommer han ifrån?
Ja, nu, alltså jag kan ju inte ens gatorna i Filipstad. Det har jag ingen koll.
Men du, har han varit i USA och tränat någonting?
Nej, det tror jag inte.
Det har han inte. Nej.
I så fall väldigt kort stund. Nej, han har tränat mesta delen i Danmark, det har han gjort. Och tränat för lite olika tränare då, de som har varit på centrat. Han har varit mycket på centrat genom åren.
Han är från Åhus, ja, just det.
Ja, han är från Jylland, så långt har jag kommit.
Ja. Europamästare på 204-sim i långbana i Berlin 2014.
Ja, jag ber om ursäkt att jag sa kort.
Ja, och sen han var EM2 12 och 15 i kortbassäng också. Och sen så tog han silver på EM i London 2016. Ålborg är han från, ja.
Ålborg, ja. Och det är ju därifrån deras olympiamedaljör som tog medalj i Seoul 88 också kommer, som tränades av värmlänningen Dag Stormark till exempel.
Och han heter?
Ja, det är ju pappa till Mio Nilsson.
Ja, just det. Benny Pedersen, kan det vara det? Nej.
Nej.
Vad heter han? Benny Nilsson.
Benny Nilsson heter han.
Ja, såklart.
Men Viktor är ju spännande, för han kan gå ut ganska hårt första 50 och sen kan han liksom hålla tillbaka i 100 meter och sen simma sista 50 fort, eller simma väldigt långsamt upp till 100 och sen göra fantastiska andra 100. Han klarar att hålla vattenläge och så, och göra lite nästan som en frisimmare kan göra. Så han är lite spännande att följa. Och sen har jag liksom också fäst mig lite grann vid Henrik Christiansen, som ju då haft lite axelproblem, kunde ju inte vara med på Swim Open till exempel, men är igång och tävlar. på ganska bra nivå, så att
han vann ju Maren Åström i Monaco.
Ja. Men,
och när vi snackar Henrik Kristiansen, ja, då snackar vi Norge.
Just det. Och en antagonist på ett positivt sätt till vår egen Viktor Johansson. Mm. Mm. Så det är ju 4, 8 och 1500 för hans del som är huvuddistanserna. Så att de tycker jag är tre spännande nordbor. Det finns ju fler bra nordiska simmare, men de tre kommer jag hålla ett extra öga på inför vägen fram mot EM. Mm.
Du, innan vi tar en liten paus här. I Maren Åström fanns ju den japanska duktiga unga simmerskan Ike Rikako med. Fjäril- och frisimmerska. Hon gjorde ju väldigt bra simningar nere på Maren Åström-tävlingarna.
Mm. Jag säger så här. Sara, se upp för henne när det blir dags för OS i Tokyo.
Mm. Så är det. En liten kort paus innan vi kommer tillbaka med mer simsnack här i simpodden Hultén och Jansson. Upplaga nummer 94 är vi i, och nu ska ni få... Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då är vi inne i andra halvlek av simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 94, och nu så ska vi blicka lite till de mindre positiva ämnena som vi har med oss idag. Och det är då bland annat, ska vi ta en liten titt in i skambrån om en liten stund, får ni se vad som befinner sig där. Vi skrev en artikel, eller rättare sagt, det var en simmerska från Sydsim / Löddeköping, Eskilödde, som skrev en artikel på Simma häromdagen om det här med utbrändhet i simningen, och så ska vi snacka lite fotbolls-VM också. Om vi börjar med det här med utbrändhet inom simningen och sammanhanget mellan att simmar slutar och tycker att det är trist med träning och allt det där. Hur vill du börja det snacket med en upphängning av den här artikeln som Victoria Ramqvist skrev på Simma häromdagen?
Jag tyckte den satte lite fingret på hur illa det kan gå, och kanske att inte som så att alla som slutar är nära utbrändhet, men jag tror det finns en klar koppling till att det kan gå så långt till det här att många inte tycker simningen är tillräckligt intressant och rolig för att fortsätta efter gymnasiet eller efter att man är 19-20 år. Så jag tror att det här tråkiga fallet, och vi hade ju då bara för några veckor sedan vi samtalar lite kring att en sån duktig simmare som Peter Fredriksson väljer att ligga lite lågt kanske en period, eller kanske rent utav sluta helt. Det är, tror jag, toppen på ett isberg att vi inte har lyckats fånga upp och ha en modell som gör att det är självklart att man ska fortsätta simma efter gymnasiet. Och jag tror och tycker att många blundar för det här. Man gör det, man har fina kompendier på förbundet om att simningen ska vara från vaggan till graven etc. etc. och så här. Men man handgripligt gör kanske egentligen ingenting för att det ska förändras, utan då ser man mest problemen. Tycker kanske att tränarna också är för naiva i de här frågorna och inte kan kanske riktigt ta ansvar för vilket de borde för att karriären ska vara längre. Så att det tragiska fallet är toppen på ett isberg.
Mm. Om du pekar på lite av det som eventuellt skulle behöva justeras här, vad tänker du då på?
Alltså jag, Jag tror ju att simningen skiljer ut sig tillsammans med några få andra idrotter på ett negativt sätt, att den är oerhört ledar- och tränarstyrd från tidig ålder. Det är alltid med en tränare på kanten som då styr simmaren framåt utifrån att självklart ha den största kompetensen, men det sker aldrig en interaktion som gör att simmaren tidigt i karriären får chans att ta ett eget ansvar.
Det vill säga att simmarna borde få lära sig att träna själv lite mer, eller rättare sagt ta ansvaret själv lite mer för sin träning.
Ja. Och det är ju väldigt mycket träning man skulle kunna göra själv. Alltså då, för då ställs det ju på sin spets om man simmar för sin egen skull. Eller om man gör det för att det för tillfället är bra gruppdynamik, eller för att man känner en viss att man ska göra det för att det är så här det ska gå till och tränaren har sagt. Så att vi har, alltså, det är ju en jättekomplex fråga, men
ja, och jag,
det
jag
är,
tycker att
det
vi ska
trist att se.
Ja, jag tycker att vi ska komma tillbaka till det här och göra en specialare inom ramen för simpodden om att lära sig träna för sig själv kanske och ta lite intryck från andra idrotter. Ja, då tänker jag främst på idrotter som orientering, distanslöpning och annat som kräver hyfsat mycket träningstid men görs väldigt mycket i som individ eller åtminstone i par eller i grupp och kanske inte så mycket tränarstöd. Finns
triatleter tycker jag är det också bästa. Ett väldigt bra exempel som ju liksom klarar av att göra massor av timmar själv.
Ja. Men om du skulle peka på den biten, om du tar någonting till i sammanhanget, någonting mer som skulle kunna förändras i synen på simningen för att få simmarna att överleva?
Ja, det är ju hela tävlingsprogrammet och uppbyggnaden som är, som ju också då påskyndar. Vi lägger ju massor av pengar på de här ungdomstävlingarna för att det gör också andra länder, men sen vet vi att de kommer att sluta de merparten av dem. Så att hitta ett annat upplägg, och vi behöver ju inte göra som övriga världen. Om vi har nu identifierat ett problem som då andra länder struntar i att identifiera, men som kan vara en framgångsfaktor om vi gör det rätt, nämligen att ha mer vuxna simmare, så får vi väl hitta en svensk väg. Så att tävlingsprogrammet är då ett annat svar till dig.
Kan man tänka sig att vi har för stort fokus på yngre simmare också? Det menar inte bara i tävlingsformen, utan att vi lyfter fram till exempel framgångsrika zoomsimmare, håsar upp dem lite för mycket kontra andra länder. Då tänker jag lite på Australien där man ligger rätt så lågt när det gäller namnge yngre simmare. Finns det en risk att vi gör fel där också?
Jag sitter ju inte på facit till lösningar, men när jag ser hemsidor, klubbhemsidor där man då har åldersrekord och så vidare och gör stor grej att någon slår åldersrekord, då blir jag också lite deprimerad, ett för starkt ord, men jag känner att det leder ingen vart. Nej. Det är lite grann som att kissa i byxorna, det blir varmt först men sen blir det lite kallt.
Ja, det här ämnet ska vi verkligen både utbrändheten och hur vi kanske ska göra lite annorlunda i svensk simning ska vi försöka att belysa under hösten. Nu har vi så mycket andra ämnen som vi just nu måste ta oss igenom så att vi låter det bero lite, men det finns anledning att återkomma. Du, när vi letar oss runt här i världen så kommer vi fram till en hörna här som vi kallar skamvrån. Vem hittar vi där?
Alldeles för många idrottsförbund hittar vi där. Norska skidförbundet till exempel.
De har varit där inne ett tag nu.
Ja, de tycker jag. Ja, precis. De är permanenta där. Det är nästan som att man ska stänga dörren så de inte kommer ut. Som till exempel då har låtit pengar fortsätta strömma till Therese Johaug som varit avstängd, som har betalat hennes advokatkostnader och som pratar om moral i andra länder. Så Norska skidförbundet in i skamvrån. Mm.
Therese Johaug har tjänat över 10 miljoner under sin avstängning. Förbundet betalade advokaterna som försökte få henne fri. Hur skulle det sett ut om det var den ryska och ryska skidförbundet gjort detsamma? Frågetecken. Nej,
det, och då hade vi ju, då hade ju media i de här länderna agerat hårt och så vidare. Man till, det var ju till och med så att SVT-reportrar som såg någon före detta avstängd det finsk skidåkare som blev expertkommentator tyckte att det var för jävligt att det gick till så. Mm. Så att vi har en dubbelmoral här som vi har varit inne på många gånger, men den verkar ju aldrig ge sig.
Mm. Svenska skidförbundet, är det inte de jag ser bredvid Norska skidförbundet inne i skambrån?
Ja, de kör ju också med den här höga svansföringen att det är alla andra länder som gör fel men inte de själva. Och i det här fallet nu så finns det ju svenskar med i den här stora utredningen om höga blodvärden från 90-talet bland annat. Och RF vill ju gärna analysera det här från sin horisont, kanske för att reda ut att det inte är något konstigt eller för att konstatera att det är något konstigt, och då vägrar Svenska skidförbundet att lämna ut uppgifter på det här. Mm. Illa, illa, illa.
Mm. Jaha. Jaha. Har Svenska skidförbundet mer för att stå där inne i skamvrån, eller var det nog för idag?
Ja, jag tycker ju att de skulle upplysa Charlotte Kalla att det inte är lämpligt att åka och träna med Therese Johaug. Det vore lämpligt och fint eftersom hon nu har klarat av sitt straff, men då skulle det vara lika fint att träna med andra som har klarat av sitt straff.
Som så ryskor ska, och...
till exempel, ja, eller finskor eller vad det är frågan om. Mm. Så att det är illa. Mm.
Det var två förbund som stod där inne i skamvrån. Är det fullt så eller finns det fler?
Jag blev ju väldigt ledsen igår när man hörde lite representanter inom hockeyfamiljen med anledning av att SOK då, utifrån ett idrottsligt perspektiv, har sagt att de inte tänker lägga några pengar på damhockeyn här i närtid. Och då fick ju en del frågan liksom, hur kommer nu förbund och klubbar att agera? Och då är det ju ingen som lyfter på locket och säger nej, nu är det dags att klubbar och förbund delar ut pengarna lika. Utan alla liksom skruvar på sig och lite grann uttrycker att ja, men vi får försöka göra det bästa av situationen. Och så sitter ishockeyförbundet på massor av pengar och elitserie föreningen och de här, det är mångbiljonbelopp och höga löner. Skämskudde till hockeyn.
Mm. Fler som du vill dra
sen,
in
sen är det ju lite grann det här med moralen, om vi nu ändå har en hörna för de där, vi har ju nämnt det förut. Jag tyckte det var illa att Friidrottsförbundet inte gick till en polisanmälan när det gällde Moa Hjelmer. Man gör det gärna i olika andra sammanhang och visar hög moral. Men när det helt plötsligt var i den egna familjen, då hände ingenting. Så att det tycker jag att de förtjänar också att bli inträngda i skamvrån.
Ja, vi ska väl titta in i den där skamvrån om det är någon som tar sig ur det här under närmaste tiden eller om de permanent ska få stå där inne. Jag har lite om fotbollen också, men det kan vi återkomma till lite senare. Du, någonting som vi måste snacka om framöver också, det är ju de här hemska siffrorna om astma och medaljörer i skidåkning. 65% av OS-medaljörerna, VM-medaljörerna sedan 92 har använt astmamedicin, och det är inte i normala doser, utan Norska skidlandslaget till exempel doserar ju långt över vad normala astmapatienter gör, och siffran för svenska skidlandslaget är 50%.
när det gynnar de här egna syftena, det känns det som moralen och etiken är satt ur spel riktigt ordentligt. Vi som är så duktiga på just moral och etik i Norden.
Ja, det är ledsamt. Alltså det vore, om man sänkte svansföringen i de andra ämnena, då kunde jag liksom någonstans acceptera och förstå att så länge regelverket tillåter så gör vi det här, aktat av att det är vuxna idrottsmän och att de är väl insatta i vad det kan få för eventuella konsekvenser den dagen de har slutat. Mm. Men när man då samtidigt pekar finger så gärna och så mycket, så blir det där astmaträsket riktigt djupt.
Mm. Nej, inte bra. Låt oss bolla tillbaka till det vi egentligen inledde den här podden med, det vill säga fotboll och fotbolls-VM. Känslan från 94 och fotbolls-VM och värme, heta nätter, USA fotbolls-VM och allt det där. Det är en känsla som vi alla kan njuta av fortfarande idag. Och just nu så här när vi spelar in detta så är Sverige fortfarande kvar i fotbolls-VM. Det där kan ju ändras väldigt snabbt och drastiskt. Och det kan vi ju inte säga om direkt här nu. Ja, det kan vi. Vi kan lägga fram titta vår kristallkula och så säga att Sverige blir utslagen efter gruppspelet naturligtvis. Men det finns en del one-liners som vi skulle vilja smasha till här när det gäller fotbollen under VM. Det är det här med att det inte finns några orättvisa segrare i idrott till exempel.
Ja, jag blir så trött när jag hör den ena reporten efter den andra konstatera, ja men det var ju en rättvis seger eller det var en orättvis seger. Och för mig handlar rättvisa och orättvisa om man har gjort regelbrott då och vunnit, då är det en orättvis seger. Har man inte gjort något regelbrott, då räcker det att vinna med ett mål och det räcker att göra ett anfall och få in bollen i mål, för det är det som räknas. Vi får inga poäng för hörnor, vi får inga poäng för fina framspelningar, precis som vi inte får poäng om vi simmar snyggare än Sara Sjöström men är långsammare än henne. Eller hoppar vackrare än någon som vinner. Det existerar inte annat än rättvisa segrar så länge man inte har fuskat. Det tycker jag en gång för alla ska bort ur vokabulären hos sportjournalister.
Nästa one-liners tänkte jag säga, det är det ju inte riktigt. Men rätt intressant det här med landslagsledaren Richter, fotbollsförbundet, som försöker styra media i vissa fall, och det tänker du väl mest på det här fallet med Marcus Berg. Utveckla det.
Ja, det blir det som blir uppenbart nu då. Det var ju som så att Marcus blir uttagen till dopingprov, och det är inget konstigt med det, och då får man en som följer en och så finns det regler kopplat till det, och då blev den som följde Marcus Berg och Marcus lite oense om regelverket, och Marcus hade faktiskt rätt. Men det som blev efterspelet var ju att när media skrev om det här, då blev det ju liv i luckan hos Richter som ringde upp någon journalist, den journalisten som hade skrivit, och var upprörd. Och då tycker jag att då är man ute och cyklar riktigt. Då ser man inte att, ja men herregud, det är ju bara fotboll. Fotboll är ju bara en idrott bland många andra idrotter. Så jävla allvarligt får det inte vara.
Jaha, en 12:e svensk, dock inte på plan på VM, det är ju Zlatan Ibrahimovic. Det har ju skrivit spaltmil om hans varande, eller rättare sagt hans icke-varande på VM. Och Jan Andersson har fått miljoner frågor. Men det är ingen som gräver varför Jan Andersson skyddar sig bakom det här att Zlatan har sagt nej. För normalt sett är det väl så i de här lagidrottsvärlden att en förbundskapten försöker övertala nyckelpersoner i sammanhang. Är det så att Janne Andersson inte vill ha med Zlatan oavsett? Han kanske tycker att landslaget blir bättre utan Zlatan.
Jag tror det. Jag tror att han inte för sitt liv ville ha med en Zlatan som ju ändrade hierarkin när han utifrån, som är en totalt motbild på det sätt Janne Andersson jobbar. Och han var ju då skicklig genom att ta upp andra namn som också hade tackat nej och liksom lämnade över bollen. Så länge de har tackat nej gör jag ingenting. Mm. Skickligt. Och journalisterna var ju snälla mot honom, som inte liksom trängde in honom i ett hörn här. Och det är möjligt att de journalister också tycker att, ja men gud vad skönt att vi slapp Zlatan, utifrån att han ändrar spelreglerna för landslaget på ett vis. Så att jag hade önskat att man hade grävt i det, och jag tror Janne Andersson inte vill ha med Zlatan.
Ja. Ja, så är det väl förmodligtvis. Och
sen... Så jag är ganska trött på fotbolls-VM.
Ja, du är det va?
Ja. 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 Nej, lite skämt. Det är klart att jag följer Sverige. Det är klart att jag ska gå in från mitt trädgårdsarbete som jag håller på med idag och titta lite på matchen. Och jag tror förresten att Sverige vinner.
Du tror det?
Så jag tror inte vi ut. Ja, ja, ja. Nej. Det tror jag.
Okay.
Men ja, det blir ju för mycket på nyheter. Och liksom, jag var in på text-tv-sidorna här och såg att då körde, hade man ett eget. De har ju 440, handlar om fyra fotbolls-VM, och då är allt på ovanför 440 textsidor. Men sen har man ockuperat även 300 sidorna där.
Då ska vi nu ska vi berätta för yngre tittare att det finns någonting som heter text-tv. Det är en liten knapp på din fjärrkontroll där det står TTX eller någonting. Om du trycker där så kommer det lite bokstäver, ja, det är, över tv-skärmen. Va? Så är det.
Och det är väldigt bra för det är nyheter.
Exakt.
Det, ja. Ja. Och där hade det liksom drunknat. Och det mest skrattretande var att det som blev kvar på de här 300 sidorna, de normala sidorna, där man också hade lagt in fotboll, det var fyra artiklar om skidor. Okay. Fitt i sommaren.
Ja. Men det är ju SVT som gör det här.
Ja, alltså jag gillar ju text-tv och jag följer det. Men ibland undrar jag om det inte är någon styrning och någon liksom... någon sorts mall man måste använda, så det verkar väldigt godtyckligt det man gör, så det känns inte proffsigt nog.
Nej, nu lämnar vi det lite.
Lämnar vi fotboll.
Ja, det gör vi. Caster Semenya, vem är detta? Jo, det är en sydafrikanska som har fått mycket påtalat att hon har likheter med en man och har höga doser eller halter av manligt könshormon. Och OS-hägarina, väldigt duktig löpare, och nu är hon i blåsväder igen. Berätta lite om det.
Hon är ju könstestad och är kvinna. Det är ju därför hon tävlar som kvinna. Sen är hon då oerhört duktig. Sen har hon ett, om jag får uttrycka mig så, lite manhaftigt utseende. Vilket det finns många kvinnor som har, och omvänt män som har ett mer kvinnligt utseende. Men det här har ju lett till att man då har kollat utav hennes nivåer här, och man tycker de är så höga så att hon blir avstängd från och med i höst, tror jag det är, eller från 2019, om hon inte sänker nivåerna och börjar medicinera sig. Det är ju då internationella friidrottsförbundet, så de kan ju åka in i den där skamvrån också förresten. Men nu har fallet gått tillbaka till CAS tack vare att man har gjort en motanmälan, och jag hoppas CAS kommer till en annan slutsats, för gör de inte det, då måste man, tycker jag, börja gräva i och analysera alla som har och kolla vilka som har höga nivåer, och då inte bara titta på hur de ser ut utan, eller vilka resultat de har, utan då ska alla testas. Och sen tycker jag att då måste man införa regler för hur lång man får vara när man hoppar höjdhopp, spela basket etc. etc. Så jag hoppas det där blir en jätteknäpp på näsan till fotboll, eller internationella friidrottsförbundet. Kan tycka då, med tanke på att vi satte friidrottsförbundet i lite skamvrå där, att de borde också agerat hårdare. Men jag vet att de tycker det är för jävligt, men de har inte agerat så starkt. Och det här innebär ju inte att svenska simförbundet kommer undan när vi i skamvrån, bara för att de kom undan idag.
Nej, precis.
Nej.
Det skrivs ju väldigt mycket om det här med moral och reklampengar till idrotten. Nu var ju till exempel Charlotte K. Kalla ute och besvarade någon journalist fråga om det här med spelreklam, för det drogs ju upp här för ett tag sedan. Och det var väl egentligen så att hela den här diskussionen, den kom igång via Sydsvenskans Max Wiman, som ställde vissa frågor runt detta, va. Och nu så säger då Kalla att hon ställer inte alls upp för reklam för spelbolag på grund av det spelmissbruk som finns. Så riktar också en, ska vi kalla det, en lite dold kritik mot Sara Sjöström som har ett reklamkontrakt med ett spelbolag och också står upp och säger varför hon har det. Ganska rakryggat, får man säga. Men det finns ju andra vinklar i det här. Jag menar,
Kalla använder ju ordet moral, va? Att man måste, ja, ta sitt moraliska ansvar.
Precis.
Ja.
Och hon kör Volkswagen. Är det elektrifierade, ja, Volkswagen utan, eller är diesel Volkswagen med förvridna dieselutsläpps normer och sånt där. Ja, det är mycket att snacka om där också, du.
Ja. Alltså, jag gillar ju egentligen inte att de här typen av reklam kommer in i idrotten. Jag är ytterst tveksam till en mängd olika saker.
Spelreklam framförallt.
Ja, till exempel. Ja. Men även viss annan som är kopplad till mat och lite så. Vi har ju förbjudit till exempel alkohol, och det skulle ju inte vara någon idrottsman som skulle kunna ställa upp på det. Så att det tycker jag inte man ska göra. Men som du själv nämnde där kring Sara, hon var ju ändå rakryggad i frågan att hon tycker det är helt okej att kunna göra det här, och så pekade hon på ett antal saker kring, så det var väl starkt i sig. Men Kalla tycker jag blev lite mindre i det här sammanhanget.
Ja, lite mindre blir också vår tid som vi har kvar på detta programmet. Har vi någonting mer att tillägga i dagens podd, den 94 i raden?
Nej, inte annat än att vi måste snart börja och förbereda jubileumspodden som kommer här i sensommaren eller början på hösten. 100 poddar.
Ja, hoppas vi lever fram tills dess.
Ja,
det är ju den frågan man måste ställa sig varje dag.
Ont blod förgås inte så lätt, heter det.
Du, Sumsim, kommer du att närvara där?
Nej.
SM i Landskrona?
Jajamän, jag är där de första två dagarna, de sista två dagarna. Men precis i mitten så åker jag upp till Vansbro och simmar upp en älv.
Okej. Och ni som tittar på, eller lyssnar på det här ska jag säga, ni ska också få se oss in real för de förmiddagssändningar som kommer från SimSM och går på Simidrotts TV. De snackar Thomas Jansson och Bosse Hultén upp, så att då är ni välkomna och lyssna på oss där. Men allt om det kan ni läsa på mästerskapssidan och simma. Ska vi dra igen butiken för idag då?
Det gör vi, så ses vi om en knapp vecka.
Tackar vi för idag. Slut för idag. Tack. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.